Vissa saker måste inte pratas upp så värst i förväg. Det är som när man spelar poker, Texas Hold'em till exempel. Får du två bra kort, kanske SS eller kung-kung, och sen träffar du en kåk på bordet. Du kan laborera lite med marker hit och dit, ungefär som jag försöker göra med ord nu. Men i slutändan, du lägger inte en sån hand. Och får du respons från en medspelare på din insats så kommer du att gå all in. Handen spelar sig själv för att du måste spela den. Om ingredienserna i pokerhanden är SS så är ingredienserna i det här avsnittet följande. En sedan mer än 20 år fascistisk diktator som håller på att förlora ett världskrig blir avsatt och fängslas. En annan fascistisk diktator som också håller på att förlora ett världskrig men är i behov av den första. En ärgivig och uppslagsrik SS-man. Förklädnade och konjaksdrickande spioner, bergskedjor, glidflygplan, riddarkors. Ja, det behövs inte mer. All in!
Historiepodden går all in. Det är... Jag trodde du skulle säga att om handen är SS så är ingrediensen i det här avsnittet SS.
Ja, det är ju... Det hade varit en mycket kortare inledning trots att den här var kort. Och det hade ju också varit fyndigt naturligtvis. Du är ju fyndig.
Tack!
Varsågod och välkommen hit till... vårt lilla kryp in här hemma hos mig.
Ja, jag är på den östgötska landsbygden. Sitter här i regnet och pratar om fritagningen av Mussolini.
Ja, det är ju det vi ska prata om i alla fall. Mm. Och hur han hamnade i en situation där han behövde fritas också för övrigt.
Just det, han ska fångas in.
Ja, det kan man säga. Men först kan man ju då nämna att Mussolinis maktövertagande 1922 är en annan historia. Och den drar vi då i avsnitt 287. Från 1936 så börjar ju Italien och Tyskland närma sig varann. Mussolini beskrev ju relationen till Tyskland som en axel, Rom-Berlin-axeln. Liksom kring den axel som andra länder som önskade fred och samarbete kunde ansluta sig till, hävdade han då.
Just det, känt begrepp.
Ja, och genom olika fördrag så band sig Italien och Tyskland till varann tillsammans med Japan. Och 1940 så skrev man under den så kallade tremaktspakten. Som du märker här har jag smugit in en liten bakgrund innan bakgrunden.
Ja, det märks att du är stressad över allt vi har att ta sig igenom i det här avsnittet också. Vi är igång innan jag ens märkt att vi är igång.
Ja, men vadå? Man ska hålla på där och stå och stampa i något bås i onödan. Det är bara släppa loss, så att säga.
Tremaktspakten.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Våren och sommaren 1943, är det det vi hoppar till nu?
Ja, då gick det dåligt för den här tremaktspakten kan man säga.
Det här har ju blivit vår nya hemmarena känns det som. Alla som lyssnade på sommarföljetongen eller är intresserade av den populära genren andra världskriget veta att vinden har vänt.
Ja, det ska väl sägas då att det finns ett skäl till att det här släpps nu då också. Det är att om 2 dagar då, den 12 september, så är 80 år sedan den här fritagningen ägde rum.
Ja.
Det är väl lite det som är anledningen också.
Att det är ju en anledning. Den främsta anledningen är väl att det här är kanske den sanna episod från historien som är mest som en Tarantino-film.
Okej. Ja, så är vi ju.
Men. Så den aspekten ska man ju ta med sig. I alla fall, pendelns riktning har svängt. Och vi pratade i följetongen om Hitlers mående. Det var halvdant, han var isolerad, världsfrånvänd och tjackig. Ganska tjackig. Men trots det får man nog ändå säga att han mådde enormt mycket bättre än hans gamla bundsförvant Benito Mussolini. Mussolini hade ju ridit fram sedan 20-talet på en våg av pompös karskhet, eller hur? Hakan i luften, rak i ryggen. Men till skillnad från Hitler då så kände väl Mussolini på sig 1943 att man hade redan förlorat. Sjuk, modfälld och fullständigt skräckslagen, kallar William Shearer den upplaga av Mussolini som fanns den våren. Joachim Fest drar till med en trött och sjuk gestikulerande marionett. Det här är inte Mussolini i sina glansdagar.
Nej.
Och i Italien, hans Italien, förutom att de allierade var på väg att landstiga i Sicilien, var det lider, så var det också strejker i industristäderna och förtroendet för fascistregimen började svikta. Så han hade ju mycket att bekymra sig över.
Och hela vintern hade ju Mussolini tjatat på Hitler om att få till en separatfred med Stalin.
Mm.
Hur nu det skulle gå till. Och den 7 april så träffas Mussolini och Hitler i Salzburg.
Mm.
Och Hitler är ju... Man kan säga mycket om Hitler, va?
Ja.
Och en av de sakerna är att han var inte så lätt att vara kompis med.
Nej.
Det är ju, han var en kille som man bara avbröt och sa: "Hör du, Affe, du babblar på rätt mycket du. Och jag skulle gärna vilja säga något också." Sånt gör man inte. Inte ens om man är Mussolini.
Nej. Trots att det här är en ganska, som sagt... skev upplaga av Hitler, alltså alla upplagor av Hitler är ju skeva såklart, men det här är inte Hitler i sina glansdagar heller. Men här så lyckas han dränka Mussolini i en flod av ord.
Ja, det är exakt det William Shearer beskriver som, ja det är så William Shearer beskriver också i Tredje rikets uppgång och fall. Det är en stort flod av ord över Mussolini, och Mussolini hade ändå då bestämt sig för inför det här mötet att den här gången skulle han minsann åtminstone bli lyssnad till.
Ja.
Det blev han inte.
Nej. Det har ju lite drag av när vi pratade om Anschluss också, de österrikiska politikerna som tänkte att den här gången säger jag inte ja, och så står de inför Hitler och drunknar i en flod av ord och så säger de ja. Och går med på en helt annan agenda än vad de hade tänkt på. Mussolini var inte mogen Hitlers övertalningskonst, sammanfattar Joachim Fest-mötet. Och Goebbels i sin tur sammanfattar händelsen i sin dagbok. Genom en fruktansvärd kraftansträngning lyckades han, alltså Hitler, få fason på Mussolini igen. Il Duce undergick en fullständig förändring. Führern tyckte att han vid ankomsten steg av tåget och såg ut som en bruten gammal man. När han efter 4 dagar reste tillbaka var han i stor form, redo för nya stordåd. Här har Goebbels och Hitler fel.
Ja, men han är ju lite av någon, vad ska man säga, diktatorscoach här, Hitler.
Ja.
Han håller på med pep-talk. Och det är samma efter 10 juli 1943 när Sicilien invaderas och fastlandet står på tur. Då blir det ju ganska svårt att peppa. De är inte riktigt på samma våglängd längre alls. Hitler är ju fortfarande energisk och sprudlande av idéer här, men Mussolini verkar ju helst vilja gå i pension och är långt ifrån, som sagt, sitt gamla självsäkra jag.
Ja.
Shearer skriver om det här mötet i Norditalien den 19 juli. Förgäves försökte den fanatiske tyske ledaren inge sin sjuke vän och bundsförvant nytt mod. Det måste, sade han, fortsätta kampen på alla fronter. Deras uppgifter kunde inte överlämnas till en annan generation. Historiens röst bjöd dem att fortsätta. Sicilien och det italienska fastlandet kunde hållas om italienarna ville kämpa. Och så lovade han då förstås en massa nya förstärkningar och någon slags ny ubåtstyp och lite sånt där.
För att köra till Hitlers citat från mötet på samma, i samma anda. Om någon påstår att vi kunde överlåta vår uppgift på senare generationer, då svarar jag, det stämmer inte. Ingen kan säga om kommande generationer kommer vara en generation av giganter. Tyskland behövde 30 år för att återhämta sig. Rom har aldrig rest sig igen. Detta är historiens språk. Och det här är egentligen sånt som Mussolini gillar. Romreferenser, historiens språk, det finns ett uppdrag som kallar. Men det går, han är tom. Han lyssnar ju inte riktigt.
Nej, han ber ju till och med tolken om att få anteckningarna sen, för han har inte hängt med i alla resonemang.
Det var något om historien, jag läser det där sen.
Och dessutom så i slutet av mötet så kommer någon in och meddelar att nu har de första flyganfallen mot Rom genomförts.
Ja.
Och det här är ju som någon slags...
Mycket tråkiga nyheter.
Förtvivlad information förstås och så. Han är ju fast här, Mussolini, med en kompis som lever i en drömvärld också.
Ja, precis. För Hitler, det han på sin kammare hade sagt var att Italien behövde barbariska metoder. Som Sovjet 41 eller Frankrike 1917. Italienarna behövde skärpa till sig. Men...
Det här påminner en del om när man har suttit på olika möten i skolsverige. Och men det är ju något Kafka-likt över det här, den här situationen Mussolini är i. Alltså att hans huvudstad blir sönderbombad och så sitter någon där och pratar om fullständigt osammanhängande och orealistiska planer som kommer att hända. Och det här påminner jag om när man då har fått höra diverse konstigheter på möten och man har själv en helt annan verklighet att hantera. Men det, så kan det ju vara.
Just det. Känner du då att du blir Mussolini som bara hålökt sitter uppgiven?
Jag har varit Mussolini i en Kafka-roman. Det har ju du med.
Kanske.
Med det sagt, jag tycker inte synd om Mussolini. Han har ju valt den här kompisen.
Det här spöknippet har han själv bundit och satt i Hitlers händer. Och nu börjar kupperna för att bli av med Mussolini sättas igång inom Italien. I fascistpartiet hade en trojka bestående av Dino Grandi, han var en av fascisternas viktigaste politiker, bland annat utrikesminister och London-ambassadör under sin fascistgärning. Giuseppe Bottai, utbildningsminister, redaktör för en av rörelsens viktigaste tidningar. Och han var liksom en av fascismens intellektuella fyrbåkar.
Vilka är du, om vi bromsar dig lite här nu. Nu har jag sagt Grandi och vad heter den andra?
Giuseppe Bottai.
Bottai.
Men vi har ju den jobbigaste i trojkan kvar. Vi har ju ett triumvirat av fascister som här gör en komplott mot Mussolini. Och det är ju att Galeazzo Ciano, utrikesminister och Mussolinis svärson också är med på det här.
Ja, det här gänget kommer att sätta sin plan i verket kan man säga. Och vad gör man där? Jo, det kan man göra i stora rådet.
Mm.
Och då är det ju så att det består av 28 fascistiska farbröder. Och de är faktiskt bättre på att hålla möten än vad den franska riksdagen var under tidmodern tid. För när Ludvig den 16 då sammankallade...
Det var ingen som levde.
Riksdagen. Ja, nej, precis. Då hade det gått 175 år sedan förra mötet. Och för stora fascistiska rådet hade det bara gått 4 år sedan förra mötet, 1939. Ja. Så sen är då, får man komma ihåg att Frankrike har funnits mycket längre än fascisterna hade haft makten i Italien. Ja. Så proportionerligt blir det... Ja.
Ja, jag fattar. Det är ju starkt rent så här fonetiskt och varumärkesmässigt att det är det stora rådet. Det är som i Socialdemokraterna att det är det mäktiga verkställande utskottet. Att,
vad heter det där?
Nej, det heter inte det, men det kallas ju alltid det mäktiga verkställande utskottet.
Jaha, gör det?
Ja.
Alltså. Samtidigt har ju då den här Grandi försökt samla stöd för kritik mot Il Duce i det här rådet. Han gav den italienska kungen information om det här förslaget som han hade tänkt lägga på det här rådsmötet.
Mm.
Kungen hette Victor Emanuel den tredje. Han hade ju suttit tyst under Mussolinis era.
Mm.
Men egentligen var ju kungen då formellt statsöverhuvud.
Mm. Alla de här tre kuppande fascisterna, de hade ju redan från början haft misstankar eller i alla fall lite ofeeling inför samarbetet med Tyskland. Så det är ju dels kanske riktat personligt mot Mussolini, men det är också en förlängning av att man vill koppla sig fria från samarbetet med nazisterna.
Mm, det är väldigt svårt i det här skedet då.
Ja.
Förstås. Men nu vill de det, och de här bombningsanfallen mot Rom är ju det som sätter saker och ting i rörelse, kan man säga.
Just det.
Så det är både från kungens håll och från de här fascisternas håll som det börjar skava runt halsen, som snaran läggs åt.
Just det, han har två snaror runt halsen, okay, kanske.
Ja, De här 28 fascisterna anländer till regeringsbyggnaden Palazzo Venezia. Och alla är då förstås iförda sin svarta paraduniform. Och Gandhi, han är också beväpnad med revolver och handgranater, för han tänker att det här kommer spåra.
Mm-hmm.
Och det är lördagen den 24 juli 1943 klockan 17 som det här mötet påbörjas. Och det kommer hålla på till efter midnatt. Mussolini, han blir förmodligen en smula förvånad när han omgående utsätts för obarmhärtig kritik.
Det där är jag lite svårt att få huvudet runt det, för i Joachim Fests bok, som förvisso är en Hitlerbiografi, och han är ju Hitlerkännare, inte Mussolini-kännare, men han har ändå baserat sin framställning på modern forskning. Han menar att Mussolini kände till de här planerna och att han till och med beordrade rådgivare som rådde honom att slå ner det här upproret, att vara tyst, att han liksom gick villigt till sin avrättning i politisk mening, så att säga. Medan det finns annan historisk skrivning som lyfter fram vilken chock det var för Mussolini när den här, vad som kommer att bli en rättegång mot honom, inleds.
Ja, det här är ju svårt att veta.
Ja, därför ger jag båda bilderna.
Ja, bra tänkt. Hur som helst hade ju Gandhi och de andra då under 20 år haft mer eller mindre lust att kritisera Mussolini utan att ha möjlighet egentligen. Men nu får de en möjlighet då, och då öppnas ju de här dammluckorna och topplocken flyger och allt möjligt. Och Gandhi anklagar Mussolini för att ha övergett de fascistiska principerna och istället fokuserat på sin personkult. Gandhis resolution går ju ut på att kungen ska återta överbefälet för militären.
Mm.
Helt enkelt ska kungen börja fungera enligt den konstitutionella principen som finns igen.
Mm.
Och därmed ska han ju också då kunna byta ut premiärministrar som till exempel Mussolini.
Mm.
Och enligt Gandhi så är enda lösningen på det här överhängande problemet som de allierade håller på att skapa genom att bomba sönder dem att börja inleda förhandlingar med dem. Och då försöker Il Duce påpeka, alltså Mussolini, att Italien är bundet till Tyskland genom olika avtal här. Man kan inte bara hoppa av hur som helst. Nej. Förstår ni väl?
Vi har surrat fast oss vid det här skenande tåget.
Han kanske inte uttryckte exakt så, men det är ju så det är.
Ja.
Och när Mussolini då vill avsluta mötet runt midnatt så säger Gandhi att han tänker inte gå därifrån förrän saken är helt löst.
Mm.
Och den allsmäktige Il Duce, han lyckas då med nöd och näppe driva igenom en kort paus. Det här säger något om vilken situation han sitter i. Det här är ett parti han har styrt med järnhand de senaste decennierna, och nu får han till en liten fikarast. Och under den här pausen så får han då rådet av några förtrogna att han helt enkelt bara borde arrestera motståndarna. Men han tror att han kan lösa saken ändå. Och efter pausen så säger Mussolini ganska belåtet: jag har nyckeln till lösningen på krigsfrågan i huvudet. Men jag talar inte om vad i den består.
Mm.
Och med det här utspelet, som helt klart är värdigt en femåring, så försöker han då vinna över de osäkra på sin sida, kan man säga.
Det är så väldigt lite att gå på. Det räcker inte.
Ja, du vet något här som du inte vill säga.
Ja.
Och vi förstår ju att om du blir avsatt så kommer du inte säga det heller. Nej. Så därför menar du att vi inte ska avsätta det.
Lita på processen. Ja. Vad är processen, Benito?
Ja, det här funkar ju inte. Omröstningen, den genomförs 20:03 på natten. Och med 19 röster mot 8 och en nedlagd så går fascisternas stora råd på Gandhis linje.
Just det, 2/3 majoritet. Mm. Det är ordentligt.
Och efter det här mötet så går ju alla som har röstat emot Mussolini väldigt snabbt under jorden, rädda för att bli gripna förstås.
Ja. Så nu har ena snaran dragits åt runt Mussolinis hals, men den här andra som Victor Emanuel satt och höll i då, han hade ju också, den italienska kungen, kollat noggrant i kaffesumpen. Och tyckte även han att framtiden såg ljusare ut utan Mussolini. Så när Il Duce kallas till kungen 25 juli 43 så hade det var eftermiddag. Snart skulle det vara vårkväll i Rom, och då informeras han om sitt avsked. Enligt uppgift ska kungen ha sagt: min käre Duce, Nu tjänar inte längre något till. Italien har brutit samman. Soldaterna vill inte längre slåss. Just nu är ni Italiens mest hatade man.
Mm. Och Mussolini har ju senare sagt angående det här mötet att han hyste inga som helst misstankar om vad som skulle hända. Han hade kommit dit med en bunt papper som enligt honom då skulle visa att den här omröstningen natten innan var ogiltig.
Ja.
Och så får han sparken.
Ja.
Och inte ens i sin egen version så framstår det som att Mussolini försöker bita sig fast vid makten med näbbar och klor särskilt envist.
Nej.
Utan istället för att riva upp himmel och jord i någon form av rasande storm av vrede här så säger han bara: ert beslut är ytterst allvarligt. Och därmed var färdigt då.
Ja, precis. Han kanske skulle ha sagt för kungen vad som var hans hemliga plan för att vända krigslyckan.
Ja, det kunde...
Det är ju där man ska spela ut det kortet.
Klämt fram då, ja, om det nu fanns någon sån, vilket det förmodligen inte gjorde.
Nej. Han stuvas in i en ambulans och körs iväg in i kvällen till okänd ort. William Shearer sammanfattar: på ett så skymfligt sätt föll vår tids romerska Caesar. En krigare som skickligt hade utnyttjat sitt århundrades förvirring och förtvivlan, men som under den pråliga ytan inte var mycket värd. Han saknade inte intelligens. Hans historiska beläsenhet var betydande och han trodde att han hade dragit lärdomar av den. Men när han blev diktator begick han det ödesdigra misstaget att försöka göra en krigisk imperialistisk stormakt av ett land som saknade den behövliga industripotentialen och vars folk var alltför klarsynt och realistiskt för att kunna fängslas av denna snedvridna ärlyssnad. Alltså, Shearer ställer ju det här mot sitt egentliga ämne som är Tyskland. Att Italien hade inte den tyska industrins potential och det italienska folket blev inte, trots att Mussolini hade mer än 10 år mer vid makten, doktrinärt fascistiska, så många tyskar blev nazister, tycks ju William Shearer mena. Men det var ett snöpligt slut för den här liksom mycket pompösa, teatraliska, vad ska man säga, nästan någon sorts parodi på en great man of history.
Och apropå det har jag... fortsättning på Shearer här. Jag har ett annat citat jag vill dra.
Ja, fint.
Som i och för sig är i anslutning här.
Vi byter citat med varandra.
Ja. Inte ett enda skott avlossades, inte ens av den fascistiska milisen för att rädda den italienske diktatorn. Inte en enda röst höjdes till hans försvar. Ingen reagerade mot det förödmjukande i att han efter mötet med kungen slängdes in i en ambulans för att föras till fängelset. Fascismen bröt samman lika motståndslöst som dess grundare föll. Marskalk Badoglio bildade en opolitisk regering sammansatt av generaler och ämbetsmän. Fascistpartiet upplöstes. Fascisterna avskedades från nyckelposterna och antifascisterna släpptes ut ur fängelserna.
Just det.
Och härmed är det slut på akt 1 i den här berättelsen.
Ja.
Hitlers reaktion på de här nyheterna tas emot med förvåning och bestörtning förstås.
Mm.
Han menar ju helt riktigt att det här ändrar på allt. Hela spelplanen är nu upp och ner, kan man säga. Och under en konferens samma kväll så säger Hitler: de kommer säkert att påstå att de ska förbli oss trogna. Men det är inget annat än ett svek. Naturligtvis förblir de inte trogna. Och det där hade han också rätt i. Men han trodde ju att saker och ting skulle gå mycket snabbare än vad det gjorde. Själv ville han ju då att man skulle direkt sända tyska trupper till Rom och gripa kungen och påven och hela packet, som han sa. Ja,
exakt.
Men det där blev ju lite stoppat då av generalerna med även Rommel i spetsen. Man tog det lite lugnare än vad Hitler ville.
Det är ju, jag vill nästan spela den teaterscenen när Hitler vänder sig till OKVs operationschef. Och så säger han: jodel, skriv ut en order. De ska rulla in i Rom med sina stormningskanoner och arrestera regeringen, kungen och, som du, och hela packet. Framförallt vill jag ha tagit kronprinsen, Keitel. Han är viktigare än gubben. Bodenschatz, som var en flyggeneral: det bästa är att de slängs in i ett flygplan och förs bort. Där vill han få in sin militärgren också.
Ja, just det.
Hitler: raka vägen in i planet och adjö med dem. Spela på, det är bra stämning. Bodenschatz: tappa inte bort bambinon på flygfältet. Så här liksom, de dras med ändå.
Ja.
Och så sen lite grann så: fast vänta, det håller på att klappa igenom helt på östfronten. Ja. Vi kanske inte.
Vi kanske tar lite lugnt.
Ja, precis. Sen senare på kvällen när de kommer på det här att fan, Vatikanen ligger ju i Rom också. Det tycker jag också är roligt. Hitlers bravado. Jag tågar raka vägen in i Vatikanen. Tror ni verkligen att Vatikanen bekymrar mig? Vi lägger utan vidare beslag på den lilla biten. Hela den diplomatiska kåren som finns där är rena slödret. Vi ska driva ut de svinen. Senare kan vi framföra en ursäkt.
Mm. Jo, det är mycket såna här diskussioner och resonemang om hur man ska göra nu och hur snabbt man ska gå tillväga med saker och ting.
Mm.
Men saker och ting går inte så snabbt som Hitler hade befarat.
Nej.
Utan man har lite is i magen och det var väl lika bra där ur deras perspektiv då. Men det är klart att han är ju i stunden upprörd och vill agera nu snabbt här på en gång.
Mm.
Och då är det andra som drar i handbromsen, kan man säga. Hitler misstänkte ju att den här Badoglio tänkte använda Mussolini som någon form av pokerbricka i förhandlingar med de allierade. Och det hade också Hitler rätt i. Mm. Det var precis det de tänkte göra. Och om Italien svängde sida och de allierade plötsligt får tillträde då till Norditalien, då blir det ju jobbigt. Då kan de angripa tyskarna på östfronten i ryggen och de kan ju angripa själva Tyskland också. Mm. Så det är ett allvarligt läge och man behöver vara beredd här så att inte framförallt Norditalien faller i händerna på de allierade.
Ja, än så länge har det här avsnittet varit hyfsat typiskt andra världskriget historia. Kanske lite färre landstigningar och sånt än vad man tänker sig. Men lite kupper och lite fascister och liknande. Men här tar ju avsnittet en vändning och går från att vara mer typiskt andra världskrig till, som jag var inne på, en Tarantino-film. Jaha. Och då är det ju plats på scen för en skrävlare, en äventyrare och en SS-man. Otto Skorzeny. Otto Skorzeny.
Ja. Ja, det där är ju knepigt med det här uttalet, Skorzeny.
Mm, han var ju själv... Det var viktigt för honom att det blev rätt.
Han var ganska kitslig själv med det. Men han får stå ut med att vi uttalar som vi känner för.
Skorzeny. Skorzeny. Skorzeny, mm. Tror jag. Ja, ja. Skitsamma. Han är död och var en rätt bedrövlig SS-man.
Nej, han var ju en alldeles utmärkt SS-man.
Ja, förvisso.
1943 är han 35 år.
Mm.
Han kommer från Österrike.
Mm.
Gått med i nazistpartiet 1930.
Mm.
Och gått med i SS 1939.
Mm.
Han har deltagit i strider både i Frankrike, på Balkan och på östfronten. Egentligen är han utbildad civilingenjör, men numera är han någon form av uppslagsrik agent, kan man säga.
Ja.
Inom SS. Och när jag var i tonåren, den här fasen som jag hade då, som alla förstås går igenom när man bekantar sig med alla andra världskrigets generaler och nazister genom att titta på bilder.
Ja, du säger alla.
Ja, det har väl alla en sån fas, förmodligen.
Ja.
Eller?
Kanske, vissa.
Ja. Då i alla fall så fanns det ju inte någon nazist som var lika magnetisk som Otto Skorzeny.
Nej.
Ja, men förutom möjligen då Reinhard Heydrich. Men Heydrich, han var ju ungefär i samma ålder då, 4 år äldre än Skorzeny, men han var ju då ståtlig, välkammad och polerad.
Ja.
Han var ju som en vandrande reklampelare för den nazistiska ideologin, Heydrich.
Okay.
Och på de här fotorna så är han ju, de har ju någon slags idolbilder i färg jag hade med de här nazisterna på sig själva. Och på de fotorna så framgår det då att Skorzeny är ju något annat än Heydrich.
Ja, han är en Tarantino-karaktär.
Ja, han är på andra skala. Ja, det är väl samma skala kanske, men på andra sidan. Heydrich ser ju ut som att han kan ge sig ut på en balettscen när som helst eller sätta sig ner och dricka te med pensionärer. Samtidigt som man anar ett djupt mörker under fasaden hos honom. Skorzeny har ju ingen fasad. Hans utseende är ju rena råmaterialet. Vad du ser är vad du får liksom. Han har ett brunt, vågigt, halvflottigt hår som är bakåtkammat. Ingen prydligt, blond, balsamerad snedbena som på Heydrich här inte. Och under Skorzenys näsa så finns det en liten fjunig mustasch. Och de gånger han ler så ser det mer ut som ett varvgrin, ungefär lika trevligt som Hannibal Lecters leende. När Heydrich ler så gör han ju det hjärtligt, så det bara strålar om hela honom.
Sällan man hör så här många komplimanger till Heydrich.
Ja, men han, som jag sa, han är ju en reklampelare. Men sen har han ju ett mörker under också.
Det är...
Men Skorzenys hud istället, den ser ju väldigt härjad ut. Och framförallt så är det ju då det mest karaktäristiska av allt, som på något sätt säger hur han har levt sitt liv. Det är det här stora ärret.
Ja. Hur fick han det?
Som går över hela vänstra ansiktshalvan. Ja, det är resultatet från en fäktningstävling på 20-talet.
Just det, sabeldueller.
Som alla har haft på den här tiden förstås.
Ja, det jag tänkte på är så här, mina kompisar i 20-årsåldern som satt och spelade Magic the Gathering. Mm-hmm. det är också ett sätt att vissa spelar Magic the Gathering, fantasy-kortspelet. Vissa utkämpar sabeldueller.
Just det.
Det är bara olika
så är det.
Sätt att vara ung 20-åring.
Han var ju en kreativ, ärgivig och sofistikerad buse kan man säga, Skorzeny. Ja, Schiever kallar dem ju för Himmlers rådiga intellektuella busar. Och där har vi honom. Alltså han är ju som sagt någon form av råmaterial till skillnad då från Heider som är så himla mycket mer polerad.
Mm.
Det var väl där någonstans jämförelsen ligger då.
Just det. Men också en SS-man som skiljer sig från till exempel Himmler som annars också är en SS-man.
Ja.
I att han är mer av en sjörövare i någon slags film.
Ja, ja verkligen.
Inte den här pseudo-intellektuella kalla töntsadisterna som många av SS-ledarna kunde framstå som.
Ja, precis. Och den 26 juli så bor Skorzeny på Hotel Eden i Berlin. Mm. Och han släntar omkring det hotellrummet och är allmänt ledig, civila kläder och allt.
Full
är han där med.
Ja, han har varit tillsammans med en gammal kompis från Wien och de har druckit sig igenom hela lunchen.
Ja, men han är också en rastlös arbetsnarkoman så därför ringer han upp sin sekreterare och kollar om det är något som händer.
Mm.
Och jo, ja, det är det. Sekreteraren har ju försökt få tag på honom i 2 timmar tydligen, men han har ju varit full då, eller något.
Ja, och stark minst lunch.
Han ska då genast ta sig till en flygplats, för där kommer det vara ett plan som tar honom till Ostpreussen. Han har blivit kallad till Führerns högkvarter, den så kallade Varglyan, och här gäller det att inte missa det här planet.
Just det, jag hörde att jag sa starkvinslunch, man säger starkölslunch eller vinlunch. Mm. Vi fortsätter.
Skönt för dig att få rätta dig själv.
Ja, så jobbigt att det där är en sån grej när man hör sig själv sen på band. Bara, vad fan säger jag?
Folk hade ju tänkt att du menar portvin bara.
Ja, det är ju riktigt utspårat.
Han ordnar fram en uniform och tar sig till flygplatsen, stressar dit och sen sitter han som ensam passagerare på ett plan i 3 timmar och hinkar konjak.
Ja, exakt.
För att för säkerhets skull inte komma ur det här huset då.
Nej, riktigt bra skick när han landar i Ostpreussen.
Ja, och då förs han genom de här olika spärrarna in i Varglyan. Och där blev han presenterad för 5 andra militärer.
Mm.
Och eftersom han är då på lyset så kommer han inte ihåg vilka det var i efterhand. Han har beskrivit det här. Men däremot kommer han ihåg att han rättade den som presenterade honom inför de andra. Eftersom uttalet på hans namn var fel då, som sagt.
Just det.
Han är ju en ganska självupptagen herre.
Mm.
Någon av de här 6 männen skulle få ett uppdrag. Och de kallas in i ett rum och får veta att de snart ska få träffa Hitler himself.
Just det.
Och då blir ju Skorzeny nervös.
Ja, det här var ingenting som han gjorde dagligen, utan han hade sett Hitler 2 gånger i sitt liv tidigare. Bland annat under Anschluss på Håll, när Hitler egentligen över dagen ryckte in i sitt gamla hemland och sa att grattis, nu är ni befriade.
De står uppställda där på rad när fyren kommer in och i tur i ordning får de då uppge namn och karriärsbeskrivning och sådär.
Mm.
Skorzeny är sist ut av det här gänget och sammanfattar allt på 5 meningar och Hitler stirrar intensivt på honom under den här tiden.
Ja.
Sen backar Hitler och frågar allihop då, vem av er känner till Italien?
Mm. Redan när han presenterar sitt CV så har han ju den fördelen då att han talar österrikisk tyska.
Just ja.
Och han har reagerat på att Hitler också tydligt pratar österrikisk tyska.
Mm.
Vem har varit i Italien? Det är ingen av de här andra som har varit i Italien. Han är den enda som kan bidra med någonting, för han har kört omkring i landet på motorcykel. Hela vägen ner till Neapel har han varit och vänt.
Mm.
Och sen ställer Hitler sin sista fråga. Vad anser herrarna om Italien? Och det är duktiga officerare från Luftwaffe och andra militärgrenar som berättar om, ja, de är ju en viktig bundsförvant och det är axelmakter och det är ditten och datten.
Ja, de tänker väl att det är något lurt, det är någon kuggfråga här va?
De beter sig som man skulle göra på arbetsintervju. De säger vad de tror att den som leder intervjun vill höra. Men Skorzeny, återigen sist, säger bara, jag är österrikare.
Ja, och i det svaret ligger ju otroligt mycket.
Ja.
För som österrikare är man ingen fan, så att säga, av Italien som har gått in och tagit över Sydtirolen.
Här är det arvsfiendeskapet som fläks upp.
Så egentligen, och det här vet ju Hitler om, så egentligen är det ju som att de pratar med varann på ett, någon form av kodspråk här. När han säger att han är österrikare, den korta meningen, slår ju an en sträng hos Hitler. Han fattar ju precis vad Skorzeny menar.
Mm.
Och det är 200 000 österrikare som då har hamnat på den italienska sidan om gränsen här då, i och med den där manövern som Italien gjorde efter första världskriget.
Exakt. Delar av det här kommer ju från den självbiografi som Skorzeny skriver. Vi har ju läst Stuart Smiths bok där han är ju ganska pigg på att säga när Skorzeny ljuger, förfalskar och förvrider historien. Och just den här episoden som såklart, liksom, det är ju en väldigt bra story, men den har jag inte sett ifrågasättas.
Nej.
Så vi får väl ta den som, det kanske till och med kan beläggas med fler sidor. Jag har inte fått klart för mig hur man vet vad som sades här, men så här ska det ha gått till.
Ja, och Hitler går ju fram till Skorzeny då och stirrar på honom igen efter det här svaret, och sen säger han: de andra kan gå, jag vill att du stannar, kapten Skorzeny.
Mm-hmm.
Och där kan man säga att hans karriär i historien tar ett rejält skutt.
Mm-hmm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hitler förklarar att han vill rädda Mussolini från hans fångenskap. Och det finns en, ja, det finns någon vag idé om att frita honom som går under namnet Operation Ek.
Mm. Ska jag berätta alla operationer som Hitler hade skrivit ner den 27 juli? Det kommer gå snabbt, de är 4 stycken, men jag har sammanfattat de här. Il Duce, Operation Ek eller Operation Eiche. Vi ska ockupera Italien, det var Operation Schwarz. Vi ska arrestera Badoglio, Victor Emanuel och vem som helst annars som man behöver haffa för att återfå en fascistisk regering på plats. Det var Operation Student. Och dessutom hade man Operation Axe som avsåg att sänka eller beslagta den italienska flottan. Just det att ockupera Italien och få koll på flottan kom att slås samman som en större operation, Axeln kallad.
Mm. Ja, alltså det är ju bara 4 personer till förutom Skorzeny som får veta alla detaljer och exakt vad den här operationen kommer att handla om. Och de ska ju också planera den själva här vartefter, försöka hitta Mussolini och massa sådana här saker. Skorzeny blir ju Hitlers direktkontakt i det här gänget. Och den ansvarige för operationen kommer vara Luftwaffe-generalen Karl Student. Och direkt efter det här mötet med Hitler så får ju Skorzeny också träffa Student. Och han beskrev Skorzeny som en, citat, ung man med många ljusa idéer.
Mm. Just det, Student var 53 år gammal, rundlagd och jovial. Mm. Så en liksom glad, lite tjock farbror som uppskattade en ung optimistisk man med liksom framåtanda och lite geist.
Och fjunig mustasch.
Just det.
Och med på mötet är en annan här med lätt fjunig mustasch, nämligen Himmler.
Mm.
Och det är Skorzenys högsta chef då, förutom Hitler förstås.
Ja.
Och han hade aldrig träffat Himmler förut, bara sett honom på bilder. Och han är föga imponerad av chefen, kan man säga. Himmler ägnar ju väldigt mycket tid under det här mötet till att mästra Skorzeny om hur Italien minsann fungerar.
Mm.
Och han rabblar upp en massa nyttiga kontakter som man kan använda där. Och det värsta i allt det här är att Skorzeny är en inbiten kedjerökare.
Mm.
Och sånt kan man ju inte hålla på med, varken i närvaro av Hitler eller Himmler.
En mycket ful vana.
Och när de äntligen då har diskuterat klart en övergripande plan för att försöka lokalisera Mussolini, då störtar ju Skorzeny ut ur det här mötet för att ringa och dela ut order till sina SS-män. Och under väntan på svar då så tände han förstås givet en cigarett.
Mm.
Och då kommer ju den här stroppiga och präktiga Himmler ut ur mötesrummet och ser det här och går i bananas. Han är annars ganska lam, men här blir han ju ursinnig när han får se Skorzeny röka. Och som en annan hönsmamma så börjar han ju yra om att dessa eviga droger, kan du inte göra någonting utan en cigarett i munnen?
Mm.
Jag ser att du inte alls är den sortens man som vi behöver för det här jobbet. Och då blir Skorzeny förstås högst oroad. Jaha, vad händer nu? Blir jag av med den här uppgiften? Han har förlorat ett toppjobb här för en cig eller vadå?
Just det.
Men sen blir han ju lugnad av de andra med att Himmler ofta brukar jaga upp sig över folks olika laster och sådär. Men han glömmer det sen lika fort och så.
Mm.
Så han är fortfarande kvar vid den här uppgiften.
Mm.
Det här tyckte jag var en rolig...
det är en rolig... Alltså det är en... Men alltså, det är väldigt mycket det här som är absurt.
Tarantino-likt.
Problemet som nazisterna har är ju följande. Det är ingen som vet vart Mussolini är.
Nej.
Och det är ju det som är det första uppdraget för Skorzeny då, att bädda in 50 SS-kommandon ibland tyska trupper i Italien för att ta reda på var är Mussolini. Och i Frascati, en vacker stad i regionen Lazio, precis utanför Rom, där en massa rika romare under renässansen byggt sommarhus, där fanns tyskarnas italienska högkvarter. Och där kommer Skorzeny och hans pack börja att agera. Under det första mötet hade Skorzeny tyckt att Himmlers malande om alla olika tänkbara kontakter han hade i Italien hade varit långtråkigt. Men det var ju ändå bra att ha lite kontakter i Italien. Eugen Dolman, en SS-officer med bra kontakter i den italienska eliten, skulle börja ge ledtrådar. Och så hade man Herbert Kappler, en polisattaché, som också skulle komma med viktiga ledtrådar.
Ja, den här Kappler är väl väldigt bra att ha, ja.
Mm. Vad säger Kappler? Jo, han säger att Mussolini, efter att ha förvarats en kort period i några baracker utanför Rom, hade skickats till Ponza utanför Neapel. Grejen är att den här nya italienska regeringen, de såg ju mycket medvetet till att plantera massor med falska rykten om vart Mussolini hade eller inte hade förts. Varför det fanns massa olika uppfattningar inom nazisternas toppskick. Hitler trodde att han fanns på Santa Stefano, en fängelse utanför Neapel. Rommel, han trodde att han fanns på La Spezia i Ligurien. Andra delar av den tyska armén menade att Mussolini fanns på Elba.
Ja, det fanns många olika bud och han flyttades ju också runt hela tiden.
Ja, det är sant.
Så att, det kan ju ha varit sant en stund där folk trodde.
Ja, exakt. Italienarna befann sig ju på ett sätt i ett svårt läge här. Man kanske egentligen ville bli av med Mussolini, bara lämna över honom till de allierade. Men att skynda på det här skulle också riskera att påskynda en tysk militär intervention.
Mm.
För man säger ju öppet att vi har inte brutit med tyskarna. Utan allt är lugnt. Så tills vidare fick man flytta Il Duce runt samtidigt som man planterade sina rävaktiga rykten.
Skorzeny och hans kollega, SS-officeren Karl Radel, de gick omkring i Rom med luftwaffeuniformer eller civilt klädda för att de inte skulle bli sedda som SS-män. Och de hängde på barer och frågade runt på på sin knackiga italienska. Och till slut fick de information från en tysk sjöofficer om att ön La Maddalena mellan Korsika och Sardinien kunde vara intressant. Där hade stora polisförstärkningar koncentrerats och det var allmänt ökad bevakning runt ön. Och det här väckte ju misstankar förstås då. Och Skorzeny, han hade en annan av sina SS-män som hette Robert Varger som kunde prata flytande italienska.
Just det, han var den enda som kunde prata italienska.
Ja, ordentligt.
Ja. Och det var ju till hans fördel.
Ja.
Men att han skulle hänga runt på olika barer var till hans nackdel, för han var ju nykterist.
Ja, det här måste vi ta ur en förstås. Det är väldigt skumt att hänga på barer och dricka mjölk, tyckte ju Skorzeny. Det kan man inte göra, så att du måste ju lära dig hur man gör här. Och det där var väl problematiskt då, för han blev sjuk när han skulle börja lära sig dricka konjak.
Ja.
Ja, ni hör ju att här hade de lite att jobba på, ja. Hur som helst så skulle man då skicka iväg den här Varger för att veva in information på de här kaféerna och barerna på Maddalena. Och den här Vargers tillvägagångssätt när han kom till den här ön var ju framförallt att han försökte inleda samtal med någon. Och så skulle han då testa personen genom att säga att jag slår vad om att Mussolini säkert är död. Och till slut så fick han ju napp då på olika sätt. Framförallt då av en frukthandlare som hade vissa drag av spelberoende kanske. Som tog med Varger till en villa där han hade lämnat frukt. Och plötsligt så får ju Varger då själv se vid den här villan att Mussolini sitter där på terrassen och stirrar ut i solen.
Mm.
Och den här informationen bedömde ju Skorzeny och Student och de andra som högst säker då förstås.
Det här är ju ett av Europas riktiga paradis. La Maddalena är topp 10 definitivt, kanske topp 5 platser i Europa. Vi repriserade ju nyligen ö-avsnittet i Historiepodden. Där jag pratar om den ort, eller den ö snarare, Caprera. Där Garibaldi, Italiens frihetshjälte, slog sig ner. Och Caprera är en liten stenö som ligger egentligen strax bortom La Maddalena. Jag har varit runt där och tittat och visste jag inte att jag kunde ha sett huset där Mussolini satt fångad. Om det finns kvar, det vet jag inte. Utan jag var ju bara och jagade Garibaldi där ute. Men det är toppen.
Men du är en auktoritet på området när det gäller att utse topp 10 finaste platser i Europa.
Nej, det vet jag inte. Det här går, jag går ju mycket från magen. Men jag står så mycket för La Maddalena och Caprera och Sardinien i stort. Så att jag har i alla fall fått en släkting och en kompis att åka dit på min rekommendation.
Mm, ja, det ser man. Och de har inte varit missnöjda.
Nej, det är succé varje gång. Det är rätt sida av Sardinien också. Det blåser mindre.
Ja. Student och Skorzeny, de kallas i alla fall till ett toppmöte i Varulyan. Alla är där. Hitler är där förstås. Himmler, Göring, Dönitz, Ribbentrop, Keitel och Jodel och hela surven.
Tänk om man hade släppt en bomb där.
Ja, det var ju någon som försökte efter ett tag.
Ja, men liksom att du hade slagit ut Hitler, Himmler, Dönitz, Göring, von Ribbentrop, Keitel och Jodel samtidigt.
Ja.
Då, vi behöver inte prata kontrafaktiskt om det. Det
är synnerligen kontrafaktiskt. Ja. Men inför de här högdjuren skulle läget presenteras i alla fall. Och Student som var ansvarig för operationen, han förklarar då det hela i korthet. Men tycker väl inte att han är så vältalig som behövs. Så han lämnar över till Skorzeny som fixar den saken bättre. Och han har ju då en dragning inför hela Tredje rikets toppskikt som sagt.
Mm.
Och det hela leder till att man släpper tanken på att Elba är platsen där Mussolini sitter. För att nu har ju Skorzenys gubbe på Maddalena sett Mussolini själv där.
Just det. Själv var han ju under en flygrekognisering av ön La Maddalena också nästan blivit nerskjuten av brittiska planen. Han har kraschlandat i vattnet utanför Sardinien.
Han har väl blivit nerskjuten då?
Ja, sorry. Men det är inte det att de träffar, va? Utan det är det att de liksom kraschar när de försöker undvika att bli träffade. Det här är ju det är inte kanske så relevant heller.
Nej.
En italiensk båt plockade upp honom i alla fall och satte honom i land på Korsika. Det är inte mer än så, men det är drama.
Ja, absolut. Det var ett drama jag tänkte att vi skulle hoppa över. Men det är klart att det ska in här i Tarantino-situationen.
Exakt.
Precis då när man har fått koll på Mussolinis position dock så förflyttas han ju igen förstås. Det är ju irriterande. Och det enda man vet nu är att via nykteristen Varger då som har pratat med en polis att Mussolini har flyttats till Bracciano-sjön. Mm-hmm. Vilket då är en vulkansjö en bit norr om Rom. 4,6 stjärnor på Google.
Ja, det är högt.
Ja, förtjusande. Sen tog det ett tag innan något nytt spår dök upp. Men den 5 september hade tidigare nämnde Kappler, som då är polisattaché på tyska ambassaden, lyckats komma över ett meddelande till den italienska polischefen då, där det stod att säkerhetsåtgärder runt Gran Sasso var färdiga. Och Gran Sasso, det var ett berg som är en del av den högsta toppen i bergskedjan Apenninerna.
4,8 på Google.
Alltså. Jaha. Mm. Ja, det är högre än 4,6.
Ja, och det är också den högsta toppen av Apenninerna. Det kanske du sa, jag var upptagen med att googla.
Jaha, du googlade den nu? Du hade inte kollat upp det innan.
Jag blev inspirerad av ja. Ditt... Men det är ju otroligt vackert. Jag har suttit och bildgooglat det, kollat på bergen.
2000 meter över havet. Mm. Och där finns då ett hotellkomplex för skidturism. Och det går bara att ta sig dit via linbana förstås. Mm. Och på morgonen den 8 september så flyger Skorzeny och två andra officerare högt över bergen.
Ja.
Man är på 5000 meters höjd för att rekognosera det här hotellkomplexet.
Just det. Avsnittet har ju kränkt i genren några gånger. Just den här episoden tycker jag är mindre Tarantino och mer någon slags Leslie Nielsen-komedi eller någonting.
Är det, vad är det för någon då? Är det de här nakna grejerna? Nakna
exakt, pistolen. Airplane och nakna pistolen och så.
Ja, okay.
Du vet... En drummel som inte kan någonting och faller och ska... Nu ska vi fota här.
Ja, fast det är ju inte det. Ja, okej, jag fattar. Men den funkar ju inte, kameran helt enkelt. Den här dyra spionkameran, den funkar ju inte.
Nej. Men det är ingen fara, menar Skorzeny. Jag kan bara slå ett hål här i kapellet på planet och sticka ut en vanlig kamera och smälla av några bilder.
Ja. Det är en jävla skillnad på skärpa och användningsbarhet. Och det är därför de börjar bråka också om behovet av det här. Det är lika meningslöst som att inte ta en bild alls, tycker de andra. Men ja, hur som helst så tog han några bilder med sin vanliga kamera.
Det här är ju ganska typiskt för vem Skorzeny är också. Att ja, han låter inte någonting så fånigt som att den kameran man behöver för att göra det man är där att göra. Nej. Inte fungerar.
Nej, han är en optimist, det får man ju igen. Ja. Och han landar alltid på fötterna. Det är någonting som hela hans liv, så att säga, skvallrar om.
Ja, när man hade landat så nåddes man av nyheten att det tyska fotolabbet hade bombats sönder samma dag. Så istället får man ta sina suddiga bilder på en liten alptopp och... framkallar dem i ett amatörlabb i närheten där. Så att det, ja, det är ett hyfsat framgångsrikt uppdrag hittills.
Ja, det är det där. Man får ju fram jättedåliga bilder på det här hotellkomplexet.
Fast när man tittar på de här dåliga bilderna, finns där inte en liten, liten sluttande äng framför hotellet?
Ja, det är det han tycker sig se här, Skorzeny. En liten fläck som mycket väl kan vara en sluttande äng.
Det skulle kunna vara det.
Där kan man kanske landa. Samma kväll, den 8 september, meddelar de allierade att det råder vapenstillstånd mellan Italien och de allierade.
Mm-hmm.
Nu kan Mussolini alltså då överlämnas till de allierade när som helst.
Just det, den informationen nådde Hitler via BBC-sändning.
Ja.
Ja, nu är det bråttom för tyskarna att dra igång Operation Axeln längre. Nu när Italien inte var en allierad så behövde man ju säkra så stora delar av landet som möjligt.
Ja, alltså de tyska trupperna i Italien är nu egentligen i en riktigt utsatt situation här.
Mm.
Men Eisenhower och de allierade använde ju inte sitt herravälde varken över luften eller havet för att slå till särskilt snabbt.
Nej.
Det går långsamt för dem. De försöker heller inte använda de italienska trupperna i Italien. Det fanns ju ändå 5 italienska divisioner runt Rom.
Mm.
Men man gör inte det, man använder inte dem, man gör ingenting egentligen snabbt, utan istället slår ju då tyskarna till och man har ju då förutsett att Italien förr eller senare ska avfalla, så att man var ju lite på tårna här va. Och italienska trupper kapitulerar utan strid, överlämnar sina vapen och den här generalfältmarskalken Albert Kesseling är den som blir ansvarig för de tyska trupperna i Italien, eller han är det. Och han hotar ju snabbt med att flygbomba Rom, varpå kungen och Badoglio flyr huvudstaden båda två. Och tyskarna kan ta över Rom och upprätta en försvarslinje söder om stan. Och allt det här är ju en mycket bättre utveckling än vad Hitler hade befarat tidigare. Och den 11 september så ger Student order till en major Harald Mors om att han ska börja planera fritagningen av Mussolini som ska genomföras nästa dag redan. Och den här Mors, han pratar förstås med ett gäng andra människor om den här planeringssituationen, men Skorzenin ska inte ha varit inblandad i själva planeringen.
Det beror på vem man frågar.
Ja, frågar man honom så är det ju han som håller allt i princip, men ja. Det är vi ju inte.
Nej, det är inte.
Utan han blir ju däremot upplyst senare på kvällen förstås om vad som ska hända när det redan är färdigplanerat. Han är ju ändå Hitlers, så att säga, utsände i det här sammanhanget, så att han måste bli upplyst, och det blev han ju. Och då har man kommit fram till att landa med fallskärmar, det utesluter vi. Man kommer att bli alldeles för utspridd och det blir inget koncentrerat angrepp och det blir farligt.
Just det.
Angripa enbart från marken då, kan vi göra det?
Den där linbanan är ju känslig.
Mm.
Det är ju enda sättet upp på bergstoppen.
Ja, man skulle alltså behöva anfalla från en linbana upp.
Mm.
Man är lite utsatt när de där dörrarna öppnas.
Ja, det är ganska... Jag kan inte tänka mig att det finns så mycket i militärhandböckerna heller. Så här, anfall med linbana.
Nej, det är lite knepigt. Man tappar också överraskningsmomentet när de där nere förmodligen har informerat att nu är anfall här nere, och så ska man då tuffa upp för den här vagnen på linbanan hela vägen upp.
Just det.
Ja, det. Då har vi alternativt glidflygplan.
Mm.
Här behåller man ju överraskningsmomentet in i det sista.
Mm.
Dessutom kan man då landa och angripa i någorlunda koncentrerad styrka jämfört med om man kommer med fallskärmshopp, så att säga.
Just det.
Men man landar också i att man ska ha ett tvådelat angrepp, både från luften och från marken. Så 260 man ska erövra den här linbanestationen på marken, och ungefär 100 fallskärmsjägare ska komma med de här glidarna från luften.
Just det. Det är ju en ganska riskabel operation oavsett vilket, eftersom man inte vet om man har någon plats att landa på. Där har vi ett suddigt, grynigt foto som Skorzeny har tagit med sin kamera lite på måfå. Dessutom har man ju ingen aning om hur många italienska soldater som vaktar Mussolini.
Nej.
Eller egentligen någonting. Nej. Man vet vart han finns. DFS 230 hette det glidflygplanet som man skulle använda här. En skicklig pilot kunde under rätt förutsättningar landa det på 20-30 meter. Det är ju imponerande.
Mm.
Det här var en trubbnosig konstruktion från 30-talet. Och när man kollar på bilder så har den, jag vet inte, den ser lite grann ut som något som en uppfinnarjocke skulle kunna skruva ihop i sitt garage. Om verkstaden är nog stor, vill säga. För det är ett ganska stort glidflygplan. En besättning på 9 eller 10 med pilot gick in i det. Och det är rätt många sådana här plan som ska börja singla ner mot hotellet också.
Mm. De här glidflygplanen, de fungerar så att de boxeras ju i högt upp i luften. Och sen släpps de ju då, släpps ju den här linan som man boxerar med. Och sen får de flyga själva.
Som ett pappersflygplan.
Ja, precis. Vet du hur långt de flyger?
Inte speciellt långt. Alltså, jag såg någon uppgift om det här planet, DFS 230, att det släpptes 2-5 miles från, alltså engelska miles från sitt mål. Mm. Och det är väl mindre än en mil därifrån. Jag har fina barndomsminnen från glidflygplan. Vi var ofta i Älvsbyn när han satt på släkt, och där fanns en aktiv glidflygplansklubb.
Mm.
Så att man kunde ligga där på gräset och helt plötsligt kom ett helt tyst plan glidande. Mäktig grej.
Ja, det förstår jag. Den här Mors som hade planerat det här, till skillnad från Skorzeny då,
ja.
Han hade ju då erfarenhet av att leda fallskärmsjägaranfall både i Nederländerna och på Kreta och sådär under kriget. Så han är ju en fullt kapabel och utmärkt person att leda det här och planera det och allt möjligt.
Ja.
Skorzeny däremot har ju ingen erfarenhet av att utforma taktiska manöver och angrepp i luften alls.
Nej.
Och ändå har han mage då och sen påstår att det här var hans plan.
Just det.
Men det är för att Han har han är durkdriven.
Han är durkdriven och ja, men det finns det här begreppet main character energy som man kan stöta på ibland. Och det är människor som går genom det verkliga livet men beter sig som att de hade huvudrollen i en tv-serie eller en film.
Jaha.
Alltså att helt enkelt att allting handlar om dem.
Ja.
Och sådana personer blir ju väldigt, väldigt jobbiga i det verkliga livet. De kan ju vara roliga också såklart, men det funkar ju inte så. Men Scorsese har extremt stark main character energy och det är lite grann som att verkligheten också erkänner det och anpassar sig efter Scorsenes infall.
Ja, alltså hans uppgift här är ju egentligen att befria Mussolinis familj som också är inlåsta på annan ort.
Ja.
Men det låter ju väldigt mycket som en biroll.
Ja, verkligen.
Den vill han inte ha. Nej. Utan det är andra fiolen, inte hans grej. Utan han har ju ögonen på att vinna vidare korset.
Just det.
Och för att göra det så ska man ju vara med där det händer på riktigt, va. Så han övertalar ju student att inte bara själv få en plats på ett av de här glidflygplanen som ska landa på berget. Utan också att 17 av hans SS-män ska följa med.
Ja.
Som någon slags polis på plats där.
Just det.
Ja, tanken är då att de ska vakta flygplanen och sen skydda Mussolini när de väl har fått vantarna på honom. De ska inte delta i eventuella strider, utan det gör ju fallskärmsjägarna.
Mm.
Den som är ansvarig för själva det här fallskärmsjägaranfallet är ju en här som heter Berleps.
Mm.
Han är inte särskilt glad över att antalet fallskärmsjägare minskar.
Nej.
Hela tiden. Och istället får man på en massa SS-män på de här flygplanen. Och på morgonkvisten så upptäcker då en ursinnig Berleps att ytterligare två fallskärmsjägare måste stå av och inte delta i det här. För att Scorsese har ju då klämt in en fotograf och en korrespondent med i flygplanen också som måste med. Stuart Smith skrev ju: den opportunistiske Scorsese kapade redan ledarskapet för glidangreppet och förberedde för att hans stjärnroll skulle publiceras. Det hjälpte att han hade högre rang än Berleps och hade betydligt bättre politiska kontakter.
Just det. Är det Scorsenes idé också att man ska ta med sig en general från Italiens gendarmeri, deras carabinieri?
Ja, antingen han eller den här Radel, hans kollega. Men
just det
är ju förstås så att Scorsene tar ju äran av det också.
Fernando Soletti rekryteras. Han verkar ju mer eller mindre säga att jag följer med, min kännedom behövs. Han vet inte att han i själva verket är en gisslan.
Nej, vad jag fattar som också så är han går med på att vara någon form av konsult kring området och lite sånt där.
Ja.
Och sen när de säger att du ska ju följa med här, då blir han väldigt motsträvig och vill inte det egentligen.
Nej.
Han är ju heller inte någon anhängare av Mussolini.
Nej.
Utan har ju varit en högljudd motståndare här på slutet. Men han är ju en general och man tänker sig att om man visar upp en italiensk general så kommer italienarna ha svårt att veta om de ska lyda eller skjuta, så att säga.
Just det.
Man ska sprida förvirring.
Mm. Klockan hade blivit 13.00 den 12 september 1943 när operationen officiellt sattes igång.
Ja. Och innan det så har ju då Carl Student informerat fallskärmsjägarna om alla detaljer. Och han är ingen vidare på peptalk, den här killen, tydligen. För att han förklarar då att här räknar vi med 80-procentiga förluster på grund av krascher in i bergväggar och fientlig eld och allt sånt där. Och det står de och lyssnar på och börjar ha. Och de mest erfarna fallskärmsjägarna, de finns i de tre främsta glidflygplanen då, ja, i tanken. Och de ska landa först här, va.
När man också har den här bilden av när de briefas inför operationen, då ska man komma ihåg att där går Scorsese och visar upp sitt foto som han har tagit.
Ja, och de på den här gryningen.
Ja. Ja.
Där nere, den där lilla fläcken, där ska ni landa här. Ja.
Okej, okay. Tack. Tack som fasen.
I det fjärde och femte planet som flyger iväg sitter Scorsese och SS-männen. Så de ska komma lite senare då, efter att de andra har landat.
Ja, när Mussolini sitter kanske är fritagen och det behövs den här polisiära närvaron.
Du sitter och nickar här bara, och bara.
Ja, men det är ju för här kommer ju hans main character energy in och bara att nej, men nu gör vi så att förhållandena och vindarna gör att de här första planen De tar sig inte fram, utan de måste ju vända om, cirkulera.
Saker och ting går inte som planerat. Här är väl ändå ett inslag av vad man kan kalla för tur också i hans liv och karaktär. För det här är ju inte planerat.
Nej, nej, nej. Och det är det jag menar med att även verkligheten lite grann fogar sig efter Skorzenys självuppfattning.
Jag tänker att värdet bara, nu ska vi lyfta fram den här killen.
Ja, i det här fallet, det, som du säger, det kan ju bara vara tur och sammanträffande också.
Ja, för det är ju så att de tre första boxerplanen, de, som du säger, vänder i en cirkel för att stiga högre så att de kommer över bergstopparna också. Mm. Och så. Men det finns ingen radiokommunikation mellan de här boxerplanen, så resten av planen vänder inte, förutom de tre första med de fallskärmsjägare som skulle landa där och ta hand om saker och ting. Så plötsligt sitter Skorzeny i det plan som ligger längst fram. Och när man kommer fram och ser den här tänkta landningsbanan som inte bara sluttar lite grann, då är väl lite nervositet som stiger, va? För här lutar det ju tämligen brant och det är fullt med sten på den där lilla ytan. Och ändå lyckas ju piloten landa med hjälp av någon form av cirkulerande landning och den här fallskärmen som blåser upp bak till för att bromsa in och så. Ja, det är ju en prestation.
Ja, det är det.
40 meter från hotellet får man stopp på planet. Klockan är 2:05 när Varger och en annan officer ramlar ut ur planet kraftigt flygsjuka och nästa man ut är ju då Skorzeny.
Det är en stor förvirring som råder här. Piloten har ju vittnat om att redan när man kommer ungefär 150 meter från hotellet så börjar han säga att det är som myrar som kommer ut från myrstacken. Det är massa förvirrade italienska soldater, beväpnade, men som bara står där och stirrar. De vet inte, är det tyskarna eller är det de allierade eller liksom vad är det som händer? Vilka är det som kommer? Vad ska vi göra?
Ja, det här är ingen skolboksanfall direkt, utan det är mer som en fars som Smith skriver, men det som behövs är improvisation, och är något Skorzeny är bra på så är vi ju det. Det är inte hans sämsta sida i alla fall. Han har ju då redan innan de har lyft, han har ju präntat in i sina soldater att ni ska inte öppna eld om det inte är absolut nödvändigt. Framgången hänger ju på att det inte blir eldstrider här, utan det är ju överraskning som är grejen.
Mm.
Han har ju till exempel läst på om en situation i Nordafrika där brittiska glidflygare, eller om det var fallskärmsjägare, hade landat på en liknande situation då där de hade hamnat i eldstrid och alla blev ihjälskjutna.
Just det.
Så att det ska man ju försöka undvika. Och Skorzeny och några till springer då upp mot hotellet där de möter någon italienare och så skriker de upp med händerna. Och varje gång de träffar på någon och skriker så lyckas det ju. De bara, oj, vad händer? Och så upp med händerna.
De har den där italienska generalen med sig också, va?
Ja, just det.
Som säger, skjut inte!
Nej, skjut inte. Och problemet är ju dock då att ingen vet ju något om själva hotellet.
Nej, det påminner väldigt mycket om när man är ute och reser och har Google Maps. Att man vet var hotellet finns.
Mm.
Och man kan liksom gå mot byggnaden. Men att hitta ingången kan vara fasen så komplicerat.
Ja. Och under tiden som de springer runt det här hotellet och letar efter ingången så landar ju då andra glidflygplan in mot hotellet här. Någon mer eller mindre kraschlandar och Skorzeny, han smyger runt de här hotellhörnen och är plötsligt på framsidan. Och där ser han ju en flintskallig gubbe hänga ut genom fönstret som han känner igen.
Ja.
Mussolini är hittad.
Mm.
Och de italienska vakterna, de är ju, kan vi avslöja, ungefär 120 stycken. Men det visste ju inte tyskarna.
Nej.
Och den italienska bevakningen av Mussolini är ju uppdelad, kan man säga, på civil polis och militär polis. Och chefen för den civila polisen förut, han ligger och sover här nu. Och lite sånt där. Så att det är väldigt, de är inte förberedda helt och hållet.
Nej,
kan man säga.
Det är lunchvilan där då. För det är ju mitt på ljusa dagen.
Men sen har vi då chefen för militärpolisen som heter Fajola.
Mm.
Och han säger in då i Mussolinis rum och skriker, stäng fönstret och gör det inte!
För sista gången under kriget så vaknar någonting dådkraftigt hos Benito Mussolini. För han sticker ut sitt huvud och vrålar på italienska att, ser ni inte? Där finns en italiensk general ibland dem! Skjut inte! Skjut inte!
Nej. Och det har ju soldaterna och skjuter inte då förstås.
Nej.
De ser ju också förstås.
Och lite grann tar de order från sin fånge.
Ja,
det är märkligt.
Det gör de ju faktiskt. Ja, men det blir ju förvirrat här, för det är ju så att det är en italiensk general där.
Ja,
och deras
det.
Tidigare ledare står där uppe och skriker att man inte ska skjuta.
Ja. Vad gör man då?
Och det är ju obehagligt med massa tyska fallskärmsjägare som kommer kuta om
det. Ja, det är det ju.
Nej, man gör ingenting.
Nej, man gör ingenting. Skorten är, han kan springa upp där. Det är på första våningen, va, som Mussolini.
Ja, först kommer ju in i entrén, va?
Ja.
Och här är ju då fallskärms...
Det är så hus funkar.
Ja, exakt. Det är ju en entré först. Och där avväpnar han några sådana här karabinjärer, som det heter.
Ja.
De flesta har ju försvunnit in på sina rum redan när de såg tyskarna komma. Däremot har ju man då barrikaderat någon dörr med möbler, och där måste man ju då försöka kravla sig förbi och upp och igenom och allt möjligt.
Ja. Det här är ändå mindre problem än vad man kanske hade föreställt sig, att vi kan behöva gå över en fåtölj som ligger i vägen.
Ja, men lite grann är ju som att Skorzeny nu är Super Mario som är självande slutet av sista banan, och han studsar upp för trappan för att rädda sin prinsessa. Enligt egen utsago så tar han ju 3 trappsteg per älgkliv upp här, och utan att ha en aning om vilken dörr han borde öppna så bara väcker han upp första bästa dörr, och där bakom står ju då Bowser och prinsessan alias Faiola och Mussolini.
Just det. Är Mussolini Bowser?
Nej, han är ju den som ska bli räddad. Han är ju prinsessan, ja, han, fattar du väl?
Okej, okay, han är Princess Toadstool.
Och Faiola är ju Bowser.
Ja. Och, men han skjuter inte eld som Bowser hade gjort.
Nej, men han håller ju en pistol, va?
Ja.
Och,
kommer Bowser att skjuta eld på mig?
Han blir i och för sig väldigt överrumplad då. Och ja, det blir ingen dramatisk slutstid. Utan Bowser ger ju upp här. Eller ja, Faiola, för att tala klarspråk. Yeah. Ger ju upp och blir uteskorterad i rummet. Och Skorzeny, han informerar då triumferande Mussolini att Duce, fyren har skickat mig för att frita dig.
Just det. Mussolini tittar på honom och säger: jag visste att min vän Adolf Hitler inte skulle överge mig.
Ja.
Påstås det.
Påstås det. Och därefter blir det då skratt och skoj ner i hotellet, och Skorzeny börjar ju snabbt dela ut hotellets vin till både karabinjärer och tyskar och alla möjliga. För nu ska det skålas.
Just det.
För den som befriade Mussolini.
Ja.
Det vill säga han själv.
Just det.
Just det, så kanske vi ska skåla för Mussolini med.
Mm. 12 minuter hade det tagit för honom och hans mannar att få ut Mussolini. Inget vapen hade behövt avfyras. Enda skottet som hade smält av hade skett så av misstag när en av soldaterna klev ur glidflygplanet.
Mm.
Däremot nere vid linbanan hade det blivit skottlossning och 2 italienska vakter hade skjutits. Men det visste man ingenting om uppe vid hotellet, för radiokontakten var nämligen död.
Ja, just det.
Det här är ju ett problem, eftersom planen hade varit att vi får loss Mussolini, eventuellt hinner vi skåla. Sen sätter vi honom i linbanan så vi har säkrat.
Mm.
Skickar ner honom och där kan man ta honom till ett flygfält i närheten och flyga iväg med honom.
Ja, men det går ju inte det här.
Nej, man vet inte vem som kontrollerar linbanan.
Jag tror att visst, man kanske eventuellt tänkte att man skulle hinna skåla, men någonting man var tvungen att hinna med, det var ju foto-opportunity.
Just det, det är därför man har med det folket.
Just det, 40 minuter läggs ju på de här muntliga scenerna, att man ska ta massa bilder och hålla på. Sen kommer det här huvudbyt in i situationen, hur tar vi oss härifrån det här berget nu?
Så är det. Och plan B då är att det finns ett litet storkplan som surrar runt bergstoppen. Namnet, eller smeknamnet, kom av att det här planet hade långa landningsställ, vilket gav intrycket av en stork som flög, liksom raka ben ner sådär. Och storken, det var ett sambandsflygplan som gjorde en sak remarkabelt bra. Det behövdes mycket kort sträcka för att starta och landa med ett sånt här plan.
Mm.
Var det känt för sina utmärkta passagerarutrymmen då?
Nej, det fanns ett.
Det fanns ett. En pilot och en passagerare gick in. Att flyga fler än så i planet, det var dumdristigt och obekvämt. Men återigen så kommer Skorzenys main character energy in igen. För när planet väl har landat så insisterar han på att han ska följa med för att kunna leverera Mussolini till Hitler. Han hotar piloter och alla andra som har invändningar att om någonting går fel, då är det du som är ansvarig för det här.
Mm.
Jag ska vara vid Mussolinis sida.
Ja, men han har ju ögonen på bollen här, eller man ska säga. Han tänker absolut inte släppa den här prispokalen och prinsessan och allt vad det är ur sikte. För att han behöver ju vara med när Mussolini levereras död eller levande nästan.
Ja. Och det hade ju kunnat bli död också. Det är ja, det som verkligen är grejen. För här liksom, Mussolini som själv är pilot, han är inte heller speciellt pigg på den här idén att Skorzeny ska...
Ska du sitta här?
Jag klämmer in mig i hatthyllan här, det är inga problem. Jag tar ingen plats, jag är en liten nättfigur.
Det är ju också, när han väl då lyckas skumpa iväg på den här kraftigt sluttande ängen som det inte är, för det är ju stenar överallt, och sen åker de liksom över kanten. De som står där och tittar på det, de ser bara hur planet dyker rakt ner, bort förbi över kanten.
Det var det sista vi såg av dem.
Så jävla absurt ju. Och sen då, som i någon slags film, så ser man ändå långt där borta hur ett plan kämpar och stiger sig upp över den här berghorisonten.
Piloten dyker för han behöver få farten för att ta sig upp sen.
Ja, herregud. Ja. De skulle ju aldrig förstås erkänna det, någon av dem, varken Mussolini eller Skorzeny. Men de lär ha suttit med hjärtat i halsgropen där och trott att det här var deras sista stund.
Det kan man nog anta.
Ja. Men turen var på Skorzenys sida igen. Och hans gambling att riskera både sitt eget och Mussolinis liv för sin egen karriärs skull har ju då lyckats och gått i lås. Mm. Och han kommer att bli väldigt hyllad i all tänkbar propaganda. Han kommer överösas med tillönskningar och bli inte bara rikskändis, för han får ju sitt riddarkors. Utan han kommer också att bli utnämnd som Europas farligaste man, jag tror det är av Churchill.
Ja, det är såklart svårt att mäta vem som är Europas farligaste man, men jag tror inte att det är Skorzeny.
Ja, men han var inte missnöjd med den nomineringen i alla fall.
Nej,
han tyckte
precis
att det hade en fin klang.
Ja, många böcker om Skorzeny heter Europas farligaste man.
Ja. SS ser ju också till att få ut så mycket som möjligt av det här äventyret, för deras gubbe som har haft ett finger med i spelet här,
yeah,
Göring, lyckas också karva hem lite poäng på det hela eftersom flygvapnet har ju varit med på någon hörn.
Just det.
Och Hitler, han har ju tårar i ögonen när han slutligen då möter Mussolini i Rastenburg och har fått honom fri.
Mm.
Och Mussolini, han är ju tacksam. Men allt jämt nedbruten.
Ja, han är besegrad. Det är ju ett skal man har räddat.
Schiver skriver: hans gamla eld hade slocknat och han visade till Hitlers stora besvikelse ingen särskild iver att återinföra en fascistregim i det av tyskarna ockuperade Italien.
Just det. Han kommer ju bli en symbolisk ledare för den där tyska marionettregimen som brukar kallas Salo-republiken efter en ort vid Gardasjön där Mussolini slog sig ned.
Mm.
Men som du säger, han satt där ute med sin älskarinna och gjorde inte så mycket.
Han återvände inte ens till Rom.
Tyskarna lyckades ju bygga upp en försvarslinje, Gustavlinjen kallad, nordväst om Italien, och den höll man i 7 månader fram till maj 1944. Tids nog skulle de allierade forcera den här, de skulle inta Rom. Men situationen hade ju också inneburit att starka partisangrupper hade börjat formeras i Salo-republiken. Och det är ju de som i maj 45 kommer att avrätta Mussolini, hänga upp honom på en bensinstation.
Mm.
En berättelse som vi säkert kommer komma att återvända till i framtiden.
Ja, andra berättelser som man skulle kunna eventuellt lite grann återvända till någon gång, det är ju Skorzenys övriga liv. Det här är hans mest kända stund, ja, kanske. Men han har ju ett par minst spektakulära operationer till i sig. Han kidnappar bland annat den ungerske statschefens son 1944 för att pressa fram rätt utfall ur sitt perspektiv. Och sen har vi spektakulära scener när han leder en förvirringsoperation mot de allierade 1944 där man klär ut sig i amerikanska uniformer och så vidare. Och det här leder bland annat till då att man sprider också desinformation om att Eisenhower ska mördas. Och det blir faktiskt ganska stor uppståndelse på den allierade sidan i Frankrike där man då börjar misstänka alla sina egna för att de egentligen är utklädda tyskar och sånt där. Och det blir ett jädra mäckande vid olika spärrar där alla som inte direkt kan bevisa att de är amerikan riskerar att bli fängslad. Alltså, jag tror det var general Bradley som inte kunde svara rätt på någon baseballfråga blev fängslad temporärt och sådana där saker. Så att det var han lyckades ju med det där, och det var också där han sen blev åtalad för att ha begått krigsbrott i form av felaktiga uniformer eller så, det får man inte utge sig för vad. Men sen visade det sig att det hade amerikanerna också gjort någon gång. Just och då det. Föll det där åtalet lite grann. Mm. Och så lyckades han också rymma ifrån sin fångenskap just genom att några av hans gamla SS-polare hade klätt ut sig till amerikanska soldater efter kriget och lurade de andra amerikanerna då att han skulle förflyttas. Så hipp som happ så var han fri och flydde till Argentina, där han också under en period blev säkerhetsrådgivare åt Juan Perón. Och en period var han underrättelserådgivare åt Nasser i Egypten.
Mm.
Och han var ju nazist i och för sig ända till slutet. Men han var ju mer pragmatisk opportunist än han var nazist. Så han blev ju också temporär agent åt israeliska Mossad av alla grupper. För att komma bort från den här listan över eftersökta nazister. Så han... Och någon gång ägde han någon gård i Irland också där han hade en massa skumheter för sig. Så han hade ett liv som var, ja vad sa du, main character.
Yeah. Det finns mer att ta från här.
Han dör naturligtvis i Spanien då, 1975.
Ja, yeah, i en sabelduell.
Nej, det var det faktiskt inte, men det hade ju varit något.
Ja, detta om Otto Skorzeny.
Och fritagningen av Mussolini.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej, hej.
Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.